Då kör vi. Då var det dags för Avanza-podden igen. Jag tror att vi är på avsnitt 95. Kan det stämma, Niklas?
Jajamensan, det stämmer alldeles underbart. För vi sa förra gången att 94 alla råd är och dyra, men det är ett annat avsnitt. Idag har vi ett ytterligare extremt spännande avsnitt att bjuda på, men vi ska inte säga riktigt än vad det är.
Nej, det ska vi inte. Men det är bra att du håller koll på siffrorna. Du har ju ett magiskt minne vad gäller nummer. Men idag har vi en gäst igen, vilket är superroligt. Och vi kan väl säga så mycket som att vi kommer fokusera... Det här avsnittet kommer handla en hel del om någonting som vi har jobbat väldigt mycket med de senaste veckorna. Och därför så säger vi välkomna till Jakob Forssmed som är ekonomisk politisk talesperson för Kristdemokraterna. Välkommen hit, kul att ha dig här.
Tack så mycket för det, väldigt trevligt att få vara här.
Oerhört kul att ha dig här. Det är nämligen så här att vi hade en kollega tidigare i ett annat parti här. Johanna tog henne själv i och med att jag var bortrest, men det här blir väldigt spännande att få... För mänskliga politiken, det är liksom en lite komplex värld, och åtminstone jag, Johanna, är jätteduktig på politik, men jag är lite mer lekman, så att få det här lite mer mänskligt och att bli liksom gästade av politiker här i studion och att vi får lära oss mer är oerhört kul och intressant, och när man gifter ihop det med sparande.
Ja, men visst är det så, och inte minst så är ju liksom politiken och politikerna, det är ju den lagstiftande makten, så det är lite ni som sätter ramarna för vad vi har att förhålla oss till, alla sparare helt enkelt. Men innan vi går in på din och Kristdemokraternas syn på privatekonomi, vi ska gå igenom bostadsmarknaden, sparmarknaden, lite pensioner. Vi ska hinna med en hel del här, så kan vi väl börja liksom med vem är du? Vem är Jakob? Och vad har du gjort innan du blev riksdagsledamot och ekonomisk politisk talesperson för KD?
Ja, det är något av en existentiell fråga förstås, men jag är en trebarnsfar från Sollentuna. Jag försöker spendera tid med mina barn så mycket som det går i kombination med det här jobbet som politiker. Jag cykelpendlar varje dag året runt i stort sett in till stan från förorten. Trivs med det. Får på det sättet lite träning som jag gillar att hålla på med. Annars så är jag engagerad kyrkligt och inte minst sysslar jag mycket med friidrott och är tränare för Turebergs 07 år alla tänkbara grenar helt enkelt som sker i en friidrottshall eller på en friidrottsarena.
För ungefär 20 år sedan hade ju Tureberg den största talangen de någonsin har skådat på deras friidrottsskola en sommar.
Friidrottsskolan, den fortsätter ju. Där har mina barn gått. Och ja. Det är många som talar om den här talangen som då var med för 20 år sedan men som inte längre uppenbarligen kanske håller på med friidrott i den utsträckning som man skulle önska.
Nej, jag måste bara fråga här. Fuskar du? Alltså, fuskar du med elcykel som turbar förbi om man själv och cyklar i liksom 50-11 knop?
Nej, det gör jag inte. Och jag tycker ju att elcyklar är förstås ett fantastiskt fortskaffningsmedel på många sätt. Men just när man själv är i en uppförsbacke och kommer en elcyklist, då känner man att nu behöver vi ta ett politiskt initiativ och faktiskt lägga en typ av förbud här. Men det brukar gå över när man kommer ner för att faktiskt få chansen att cykla om de här elcyklisterna.
Så du tycker inte att de ska subventioneras?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker däremot att vi bör överväga olika sätt att främja att fler cyklar till jobbet. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att nyttja tiden på, och vi behöver på olika sätt uppmuntra inte minst barn och unga att börja röra sig mer, att cykla till skolan, att träna mer. Det har väldigt stor påverkan både på fysisk och faktiskt även på den psykiska hälsan. Så att det där behöver vi fundera igenom hur vi gör på bästa sätt.
Men jag tänker så här, för att nu är du ju inne i politikens värld och sådär. Du är trebarns far och du cyklar till jobbet, du får friskvården. Och det är logistiken där hemma, jag är tvåbarns far. Hur mycket jobbar du per dag och hur får du liksom det här att gå ihop? Tänker du liksom att cykeln blir min friskvård? Och sen, så här, hur går din vardag ihop och hur mycket jobbar du?
Det är så min vardag hjälpligt går ihop. Jag jobbar relativt mycket och har inte riktigt tiden för träning och rekreation som man kanske skulle önska. Och då är det här ett sätt för mig att både få lite träning men också få lite ställtid mellan jobbet och hemmet på ett hyggligt bra sätt.
Mm. Men hur kom du in i politiken då? Alltså när vi backar tillbaka, Jakob, vi porträtterade dig lite grann. Jag menar, innan det kanske var så att du föddes in i politiken, vem vet liksom, men Hur snöade du in på politiken?
Varför blev det just KD?
Ja, exakt. Mm.
Det där är en bra fråga. Jag är i ett hem där vi inte pratar så mycket politik, men däremot fanns ett väldigt stort samhällsengagemang. Inte minst ett engagemang för rättvisa i världen. När man såg också andra länder, deras utmaningar och människor som inte var lika privilegierade som vi var. Och sen hamnade jag i Göteborg och pluggade där, och då hamnade man lätt i akademiska diskussioner om hur ett bra samhälle ska se ut. Och jag drogs in i de där diskussionerna och fastnade för Kristdemokraterna, inte minst på grund av då det internationella engagemanget som fanns och fortfarande starkt i partiet.
Men jag tänker också så det här samhällsintresset att förändra och för de som inte då har lika privilegierat som oss. Alltså hur pass mycket kan man som enskild individ påverka för de som kanske lyssnar på det här och känner att jo, men det där kanske skulle vara intressant att ge sig in i det där skrået. Hur mycket kan man påverka kontra hur mycket blir det liksom att vardagen går i en rasande takt och man blir en kugg i ett maskineri? Hur är den politiska arenan idag?
Ja, både... Svårt, det är en ganska svår fråga att svara på, men för min del känner jag att jag har kunnat påverka och att vill man jobba med helheten så är ju politiken det forum som finns. Man kan jobba med enskilda sakfrågor och göra det väldigt, väldigt bra. Det är många företag och framförallt organisationer som jobbar med påverkansarbete och jobbar också konkret på marken med förändring. Men vill man jobba med samhällsförändring, då är ju politiken ett av de mer effektiva redskapen som vi har. Och för mig har det varit väldigt, väldigt värdefullt och berikande att finnas i politiken. Och sen är det ju lite grå vardag. Det handlar mycket om kompromisser. Det handlar om små steg. Men de där små stegen kan ju också vara väldigt viktiga. Ja. Mm.
Du pratar mycket om helheten och att man kan vara med och påverka helheten. Men Har du någon så här hjärtefråga som du brinner extra mycket för, eller liksom någon idealistisk, ja, någonting som du tycker är allra viktigast egentligen? Eller inte allra viktigast, allt är viktigt.
Ja, det är precis, vilket barn älskar man allra mest? Ja. Det behöver du inte svara på, men finns det en så här behjärtansvärd du känner, det här är så jädrans viktigt. Det andra är inte oviktigt, men det här är viktigt.
Jag tycker att olika sätt att stärka civilsamhället, gemenskaper, relationer i samhället tycker jag är just nu inte minst väldigt, väldigt angeläget. Jag tycker vi ser ganska mycket polarisering. Vi ser en del ökat hat mellan människor och grupper som underblåses av olika krafter i samhället, och då behöver vi starka motkrafter mot det. Och det tror jag är när vi träffas i olika sammanhang, när vi möts öga mot öga. Och det där tycker jag är angeläget. Stärka föreningslivet. Typ. Jobba mot ensamhet tycker jag är väldigt angeläget. Att se det som ett samhällsproblem, att det faktiskt orsakar ohälsa när människor är ensamma. Någonting jag har engagerat mig i de senaste åren en hel del. Och naturligtvis också att jobba för att vi blir ett mer inkluderande samhälle där alla människor får chanser och möjligheter och försöka minska den här polariseringen som vi ser.
Mm. Ett inkluderande samhälle, det tror jag att alla skriver under på, och det får mig osökt in på liksom första området som jag tänkte att vi ska avhandla här idag, nämligen bostadsmarknaden. För det är ju verkligen någonting som kan vara exkluderande om man upplever att man, eller om man står utanför bostadsmarknaden, om man inte har ett tryggt boende helt enkelt, oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt, radhus, villa, vad är det, så är ju liksom hemmet är ens borg, som så att säga. Och vi vet att det är ganska stora grupper idag som har väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det är svårt att få ett hyreskontrakt i storstadsområdena och det är väldigt dyrt att köpa någonting. Men vad skulle du säga är liksom den största utmaningen på bostadsmarknaden idag? Och hur löser vi det?
Ja, för det första delar jag din bild av att vi har väldigt stora problem på bostadsmarknaden. Att det ju slår rakt mot vår ekonomi, mot vår BNP, mot inte minst en region som Stockholm som hämmas i sin tillväxt av bostadsbrist, men också mindre orter gör ju detta idag. Jag skulle säga att trösklarna in på ägd bostadsmarknad är det största problemet. Varför då? Jo, många människor vill bo i ägd bostad. Det har också visat sig över tid att det här är bra. Det ger lägre boendekostnader över tid än att du betalar någon annans kapitalkostnader och ett fullservice-stöd så att säga i ditt boende, utan själv kan välja nivå på hur mycket service, alltså hur mycket du vill lägga in själv och hur mycket tjänster du vill köpa och så. Så det där är ju, tycker jag, väldigt angeläget att göra någonting åt. Jag tycker det är ett problem att vi har ett så pass kraftigt hyresrättsfokus som vi har. Vi har en regeringskonstellation som ju ägnar all sin reformkraft åt olika hyresrättsåtgärder. Det är byggsubventioner till hyresrätter, det är marknadshyror på hyresrätter, det är lagstiftning om att man ska kunna åka i fängelse om man köper svarta hyreskontrakt och så. Men folk vill alltså bo i ägd i ägda boenden, och unga människor, förstagångsköpare, har allt svårare också i mindre och medelstora städer att kunna göra det, trots att man har fasta och stabila inkomster. Mm. Och det där riskerar att skapa fattigdomsfällor för människor när man då inte får ett lån utan istället drivs in i en bostad som är mycket dyrare. Men och vad innebär det? Jo, man kan inte spara, man kan inte lägga undan en buffert och man kan heller inte få del av en eventuell värdestegring. Och det där driver ju ojämlikhet också på sikt, så att jag tycker det här är djupt bekymmersamt. Mm.
Man skickar sina pengar rätt ner i någon annans ficka helt enkelt. Men för att komma åt det här nu, vi har ju två olika amorteringskrav i Sverige, eller ja, ett kan man väl säga, men det har utökats en gång. Och ni har varit motståndare framförallt mot det andra utökade amorteringskravet som kom här för drygt ett år sedan, ett och ett halvt. Vad vill ni slopa det helt, eller hur, eller är det lagt kort ligger, nu har vi de amorteringskrav vi har?
Jag tänker så här, att vi var emot det och vi är fortfarande emot det. Men det jag skulle egentligen helst vilja se, det är ju att man så att säga gör den analys som man inte gjorde då. Och gör den snabbt. Se till att fundera på, har vi nu lagt restriktion på restriktion på restriktion, så bör vi överväga hur vi kan mildra dem på bästa sätt i det här läget. Jag har inget emot att ta bort det här sista amorteringskravet, men jag ser ju gärna att man gör det på ett klokt sätt, och kanske är det så att man behöver också komplettera det med andra åtgärder.
Som vi skulle kunna vara?
Ja, men vi ser ju till exempel så här. Vi har ju länge haft det här kravet på bolånetak. Alltså att du måste ha 15% kontantinsats. Det har ju visat sig vara väldigt svårt för många att ta lång tid och försöka spara ihop till det här. Och då ser ju vi att här behöver man hjälpa förstagångsköpare, de som inte är inne på ägd bostadsmarknad, genom att ha speciella möjligheter för dem. Vi tänker oss ett startlån som finns i väldigt många andra sammanhang för de som inte finns på ägd bostadsmarknad, för att kunna då få en viss hjälp av staten faktiskt att kunna ta sig in. Klarar man bankens kreditprövning så ska man också kunna få del av ett sånt här startlån då, som täcker upp för delar av den här kontantinsatsen. Och det tror ju vi är kanske en bättre lösning än att bara ta bort det här bolånetaket. För det skulle ju bara driva upp priserna, tror vi. Eftersom det då skulle omfatta alla på hela marknaden. Så man bör försöka hitta sådana lösningar nu i det här läget som vi är i. För att faktiskt se till att fler får chansen att äga. Och också ett bosparande ser vi framför oss.
Din motsvarighet hos Moderaten, Elisabeth Svantesson, när hon var här, så hon förordar ju ett sänkt kontantinsatskrav på att man bara ska behöva 10% snarare 15%, och att det ska vara brett för alla. Och ni vill då ha mer riktade insatser mot just förstagångsköpare, om jag förstår dig rätt.
Ja, jag har inget emot att se över om vi kan mildra bolånetaket också för alla och mildra amorteringskrav och så. Men vi har en hög skuldsättning och det är liksom lättare att införa kreditrestriktioner än att ta bort dem. Jag är lite bekymrad för, så att säga, om man bara förändrar bolånetaket och inte gör särlösningar, att man får omfattande kapitaliseringseffekter, att man helt enkelt bara driver upp priserna, vilket ju inte hjälper dem som har så svårt att komma in riktigt. Så det är väl därför som vi har landat i en lösning att hitta någonting för förstagångsköpare, men också på lite längre sikt också ha ett subventionerat bosparande, där vill vi ha försökt tänka lite nytt kring hur man kan göra det för att det ska träffa grupper som normalt sett kanske inte sparar.
Mm. Hur tänkte ni då?
När man pratar subventionerat bosparande så brukar ju en invändning som jag tycker är relevant vara att vi subventionerar bara de som ändå skulle sparat. Mm. Så kallade dödviktseffekter, och det gillar inte jag som vill, så att säga, värna en bra användning av skattemedel. Men om man skulle tänka sig att vi använder lite av det vi vet av modern beteendevetenskaplig forskning, använder det här med opt-out snarare, då skulle vi kunna få rätt intressanta effekter här. Vi har tagit fram ett förslag som innebär att så fort man börjar tjäna egna pengar, inte föräldrarnas pengar utan egna pengar, så avsätts automatiskt 500 kronor in på ett bosparkonto. Varav staten då de första 5 åren går in med en 100-lapp. Så att det blir 500 kronor på bosparkontot men du belastas med 400 kronor. Så det blir en subvention. Och tanken med det är ju att de som inte har haft en tanke på att börja bospara, då sker det med automatik. Då kommer många liberaler säga att det här var ju ett väldigt otäckt tvång i människors liv och så. Och det kan man ju alltid diskutera, men det är inte mer tvång än att man kan skicka ett sms till Skatteverket där det står stopp bospar och så är man så att säga ute ur systemet. Men det är ju ett sätt att möta just det här att fler grupper ska komma in i en boendeform som faktiskt har visat sig vara bra både för möjligheten att spara men också över tid få del av värdestegringar. Och det där, vill man komma åt ojämlikheten i samhället, då tror jag att man måste titta seriöst på den här frågan.
Ja, men det där är intressant, för att det där skulle ju också göra att många tänker att jaha, men vad är det här för någonting? Fondsparande, vad är det? Och så sätter man sig in i det där och blir lite inspirerad och motiverad, så kanske man faktiskt startar ett annat sparande också vid sidan av och faktiskt bygger upp en ekonomisk trygghet i hushållet. Så att det är intressant idé. Jag tänker på med bostadsmarknaden. Det man gjorde där, det är ju att man skapade ett shadow banking system där man egentligen går på det föräldrarna får betala. 40- eller 50-talister får låna upp pengar antingen på egna bostäder som finns eller ta egna besparingar eller kanske till och med gå till banken och låna ett blankolån för att ge till sina barn och hjälpa dem att faktiskt kunna köpa sin första bostad. Eller om barnen börjar bli 30 och man känner så här, herregud, kommer jag någonsin få ut barnen liksom kunna så. Det är klart att jag ska hjälpa dem och så, ni måste liksom pröva era vingar och flytta hemifrån. Men det här skapar ju en problematik när man liksom lägger det ansvaret på föräldrarna, för det är ju liksom det har lett till, inte bara i Sverige utan i andra länder som Storbritannien i en betydligt mycket högre utsträckning har jag förstått. Och man liksom går till kärnan med det här problemet, är det inte att sätta regler på banken att säga så här att ja, men förut kanske ni haft 6 gånger årsinkomst innan jag kunde låna ut och nu kanske det är 5 gånger. Är det inte bankerna man ska lägga liksom lite ökad regelbörda på för att få ner den kraftiga lånetillväxten och kraftiga bostadspriserna vi har sett under de senaste åren?
Jo, jag tycker att det ligger mycket i det du säger. Mycket av den här kreditregleringen ligger ju på varje hushåll så att säga, och det tycker jag i grunden är lite problematiskt. Det vore ju kanske bättre att lägga de här kraven, amorteringskraven, på hela bankens bolånestock. Alltså, ni får ett krav på er som bank att se till att den här bolånestocken amorteras med 1% per år så att säga. Och då får ju banken möjligheter att göra värderingar av hushåll som kanske inte klarar så att säga den här individuella bedömningen i nuläget, men som kan ha en framtida väldigt bra möjlighet, en som studerar till exempel till ett yrke där det finns goda inkomster i framtiden och sådana saker som inte är möjligt att ta hänsyn till idag riktigt. Och dessutom skulle ju en sån modell leda till att bankerna i sin prissättning premierar amortering. Alltså att amorterande hushåll blir ganska mycket värt för banken när det så att säga ökar möjligheterna för banken att ta in nya kunder. Och samhället, det offentliga, skulle ha koll på att bolånestocken amorteras ner. Så det finns ju stora fördelar med den typen av system. Och sen tycker jag också bankerna får ju reflektera över med de här kvar att leva på kalkylerna som man ska klara 7-8% utöver liksom amorteringskraven, utöver bolånetak, när vi idag kan köpa 10-åriga räntor på långt under hälften av de nivåerna. Så det finns ju mycket att fundera på här. Mm.
Men om man liksom så här kalpen eller kvar att leva på kalkylen där, 7-8%, kan jag ändå tycka att så här, bankerna sitter ju i en dålig sits. För är det så att man har alldeles för låga kalkylräntor i kalpen, så kommer man ju liksom, kanske om det går söderut på bostadsmarknaden, säga men kolla, det här är bankernas fel. Hur sjuttsiken kunde ni räkna med 3% ränta i kalpen, även om 7-8% är långt ifrån var vi ligger idag, men att man kanske kan se det som ett ansvarstagande. Så här, vad man än riktigt gör och räknar man för lågt, ja, men om vi får en skenande bostadsmarknad, då skyller man kanske på bankerna att det är de som gör att det blir den här skillnaden mellan människor som kan köpa sin bostad och inte kan. För dels så kan man ju amortera ner sitt lån som man redan har idag. Men jag menar, makrotillsynen var ju förut hos Finansinspektionen, nu hos Riksbanken och nu hos Finansinspektionen då. Har de något ansvar? Vad tycker du där är rimligt? Alltså att, för kan man låna 5, 6 eller 7 gånger årsinkomsten? Det är klart att människor med god inkomst kommer kunna låna massor av pengar på sina löner som de har och driva upp priserna. Men det skapar ju också liksom en situation där alla människor inte kan köpa sin bostad om bankerna får låna ut väldigt mycket pengar. Alltså det driver ju upp priserna på bostadsmarknaden och driver ju ner möjligheten att köpa sin egen bostad.
Men du har ju rätt, alltså det här är ju ett komplext område och jag tycker att problemet kanske framförallt när man la på det här sista amorteringskravet var att man inte gjorde den här helhetsanalysen. Alltså hur slår det här mot alltså man gjorde en analys utifrån skuldsättning och dämpa skuldsättningen, men man gjorde ju inte en analys utifrån samhällsekonomi, hur det slår mot de hushåll som behöver ta sig in på bostadsmarknaden. Och Finansinspektionen har ju en viktig roll när det gäller skuldsättningen, men de spelar ju också på en rätt begränsad klaviatur. Jag tycker ett problem med hur man har mött den ökade skuldsättningen och precis som du säger också, som har också lett till ökade bostadspriser, handlar ju om att det är de hushåll som vill in och de hushåll som rör på sig som får bära hela kostnaden för det. Mm. Den som bor kvar i en villa eller en bostadsrätt och inte flyttar drabbas ju inte av amorteringskrav, utan det är bara den som rör på sig eller den som vill in. Och det tycker jag har ju blivit lite märkligt, och det är ju också ett skäl till att vi förordar att man ska lätta på restriktionerna men också börja att trappa av ränteavdragen mycket långsamt. Det drabbar ju alla så att säga i någon mening på bostadsmarknaden och har ju också en något kylande effekt på bostadspriser förstås. Men kan man göra det i en kombination med att mildra en del kreditrestriktioner så fördelar man ju också om vilka som bär så att säga kostnaden för den ökade riskerna för den ökade skuldsättningen. För de finns ju där, de är ju reella. Får vi ett boprisfall och så har vi ju bekymmer. Mm.
Men det är intressant här när du kommer in på just ränteavdraget. För det finns ju många som menar att man idag straffar sparande när man höjer skatten på ISK och pratar om, eller ja, har gjort det i två omgångar, medan vi fortfarande har kvar ränteavdrag, inte bara på bostadslån utan också faktiskt på blankolån, alltså rena konsumtionslån kan man få 30% avdrag för räntekostnaden. Du sa att ni var inne på att ni vill att man försiktigt trappar ner ränteavdraget för bostadslån, för hypotekslån. Elisabeth Svantesson, när hon var här så lät det som att de vill helt ta bort ränteavdraget för blankolån, vad jag förstod det som. Hur ställer du det där? Är det rimligt att man ska få ränteavdrag för blankolån?
Det kan man naturligtvis fundera på, och sen kan man fundera på vad gör man i sådana fall åt det och så. När vi tänker oss en långsam nedtrappning av ränteavdrag så tänker vi oss att naturligtvis också att blankolån omfattas av det.
Så det är helheten?
Ja, och det är det förslaget som vi har gått fram med. Jag kan inte här analysera eller överblicka vad det skulle innebära att ta bort ränteavdragen för blankolån omedelbart så att säga. Många människor har blankolån och skulle få sin ekonomi ganska kraftigt påverkad om man gjorde stora förändringar där, och det tror jag man ska vara varsam med. Men gör man det långsamt, stegvis, kanske med 1% per år, så skickar man också signalen att det här är ingenting som kommer finnas långsiktigt i framtiden. Men vi gör det varsamt, vi gör det försiktigt och vi växlar framförallt också med andra skattelättnader på hushållen. Så att det tror jag är viktigt.
Ja, det här är ju jättesvårt när vi säger så här, hur ser ni på blankolånen? Kommer ni att dra ner avdragsrätten? Vad du än säger egentligen så finns ju risken att man trampar klaveret. Nu är du liksom, du är ju drillad, du är ju politiker så du kan ju det här. Men alltså, det är ju en elak fråga, för att så här, blankolån, då kan man tänka ja, men blankolån är skyhöga räntor och det är ocker och man lurar människor. Eller så här, blankolån, då kanske man faktiskt kan låna till att
kontantinsatsen.
Ja, kontantinsatsen eller som det har blivit i realiteten i praktiken. Dessa blankolån behöver ju inte vara någonting fult. Men det måste ju vara komplext för dig att svara på en sån fråga när liksom, oavsett vad man svarar så finns det en risk att man trampar i klaveret.
Ja, men riktningen tycker jag är liksom tydlig, att vi behöver ju, det är precis som ni säger, har vi ett problem med stor skuldsättning, då ska vi inte uppmuntra mer skuldsättning genom att så att säga ha skattelättnader för den. Däremot så behöver man fundera på hur påverkar ekonomin och göra stora snabba förändringar, och då tror jag att man ska ta det stegvis och varsamt. Och också då som jag sa innan att ett skäl också att fördela om lite vilka som bär kostnaden för den höga skuldsättningen. Mm.
Men där tänker jag så här, menar du att ni vill trappa ner ränteavdraget, eller är det snarare så här, förlåt att jag inte är insatt i sakfrågan, eller är det så att om det sker så vill vi att det ska ske varsamt.
Nej, vi vill. Ni vi vill föreslår det i vår skuggbudget. Ja. Vi växlar det också mot inkomstskattelättnader och stärkt stöd för barnfamiljer till exempel. Så att det här inte ska bli ett stort problem för hushållens disponibel inkomst. Och vi gör också en något större sänkning för väldigt höga ränteavdrag. Alltså väldigt, väldigt dyra bostäder i praktiken. Stora lån gör vi något större förändring. Men annars tänker vi oss en långsam nedtrappning med 1% per år.
Ner till?
Har ja, ner till noll ner så till att noll. Säga. Ja, alltså vi har inte sagt något slutdatum för det.
Den långsiktiga.
Utan vi påbörjar en nedtrappning och vi har inte sagt exakt hur länge den ska fortsätta eller på vilken nivå man ska stanna eller så. Utan vi tror att det viktiga nu är att påbörja den, att samtidigt möjligen lätta på en del kreditrestriktioner men också skicka den signalen att nu har vi ett lågt ränteläge, vi kan göra det utan att det får stor inverkan på hushållens ekonomi. Och vi växlar det också tydligt mot andra lättnader för hushållen.
Från lån och skuldberget till sparande då? Vi har ju investeringssparkonto i Sverige, form av schablonbeskattat sparform där man sparar i sina fonder och aktier och får betala lite skatt varje år. Och det här kom ju 2012 om jag minns rätt. Och sen dess har ju den här skatten, schablonskatten, höjts i två omgångar. En gång kanske var rimlig för att undvika att det någonsin skulle bli liksom minusskatt att man skulle få betalt. Men sen kom det ju en tillhöjning av schablonskatten förra året till 2018 som var lite mer omstridd. Tycker ni att det ska återgå till ISK-skatten ska återgå till vad den var innan eller ska den här höjningen bestå?
Ja, för det första vill jag säga att jag tycker att ISK är en väldigt bra reform. Jag var själv med och förhandlade fram den. Jag var förhandlingschef för Kristdemokraterna i alliansregeringen på
den
tiden.
Det tycker vi också. Så.
Den har inneburit mycket. Det har gjort det enklare, mer överblickbart att man kan se hur sparandet förändras. Man behöver inte vänta på den här skatteeffekten som kommer senare. Och så det har ju varit en väldigt stor framgång. Vi har varit mot de här skattehöjningarna, inte minst den här senaste. Och vi håller på själva har avsatt pengar i vår budget för att göra en slags grundavdrag eller vad man skulle benämna det i ISK. Nämligen att det skulle kunna vara lägre skatt på det första sparandet upp till en viss nivå. Alltså för att gynna de som sparar lite grann eller som börjar spara och så. För att fortfarande är det relativt förmånligt skattemässigt. Men vi tycker att den här skattehöjningen senast var olycklig. Och vi har avsatt pengar som sagt för att faktiskt se om man skulle kunna gynna ännu mer att faktiskt komma in i ett sparande även om det är med ett mindre belopp. Där skulle vi vilja se motsvarande ett grundavdrag i ISK där man får en lägre beskattning.
Finns det någon viss given summa där att man tycker att ja, man har kanske 50 000 eller de sina första 100 000 så bidrar det ändå till en grundtrygghet i maggropen? Har ni någon liksom siffra du kan ge oss idag eller är det fortfarande lite...
Jag får nog återkomma till exakt siffra men det är ju någonstans vid den typen av belopp som vi tänker oss. De här beloppen som alla, nästan alla i alla fall, vi vet att det finns de som inte kan spara, men väldigt många skulle kunna spara ihop ett litet belopp. Och skulle man kunna ytterligare tydliggöra att det är angeläget att faktiskt folk har en liten buffert, det ger en ökad trygghet. Det är lite välfärd om man säger så, att veta också att medborgare kan få kunna spara ihop till en liten buffert om någonting oförutsett händer. Och kan vi gynna det och göra den här differentieringen så tror jag att det vore en bra sak för att få in fler i sparande.
Jag måste bara ge en kuriosa. Björn Sibbern, han var tidigare chef på börsen i Köpenhamn. Sen är han i USA, jobbade på Nasdaq i USA och nu blir han Europachef för Nasdaq i Europa. Och han sa ISK, vilken fantastisk innovation, sa han. Det här ska jag exportera till världen. Och det har han också gjort. Och jag tror att jänkarna snart, om de inte redan har fått det så snart, kommer att få det här. Alltså det är liksom ett medskick till dig när du var med i den här gruppen. Att han var fenomenalt fascinerad över det här och tyckte att det här ska jag ta ut i världen.
Roligt. Då får vi fler som upptäcker att sparande är en bra sak.
Ja, men det är superbra. Jag upplever också att människor tycker att det är mycket enklare att slänga ur surdegar, byta från dyra fonder till bättre fonder och att det blir inte lika stort steg att göra en förändring i sitt sparande. Inte för att en förändring alltid är positiv, men man ska inte vara rädd för det i alla fall.
Nej, allt var inte bättre förr.
Nej, så är det inte. ska vi gå in på ämnet pension som ju vi brinner för lite extra här, framförallt den här hösten skulle jag vilja säga. Både du och jag, Niklas, har jobbat väldigt mycket med pensionsfrågor och generellt och tjänstepensionsfrågor i synnerhet, och det har ju också du gjort, vet jag, för det har ju varit en, eller det ligger en proposition på finansutskottets bord, ett lagförslag från regeringen om hur man ska förbättra flytträtten för tjänstepension. Men så sent som för 2-3 dagar sedan så var ju du och dina borgerliga kollegor ute med en debattartikel i Svenska Dagbladet där ni sa att regeringens proposition inte håller måttet.
Så är det. Det var företrädare för partierna, formerly known as Alliansen, som skrev den här artikeln. Och vi tycker ju att det här inte är ett tillräckligt bra förslag. Det gynnar inte spararna tillräckligt mycket helt enkelt. Och framförallt har ju lagstiftningsansatsen varit felaktig, att man inte har delat upp. Det finns ju olika produkter på den här marknaden. Det finns det som brukar kallas för traditionell försäkring, som ju där spararna är mycket tydligare kopplade till varandra, och det är mer långsiktiga och illikvida tillgångar också som det baseras på. Medan fondförsäkringar inte alls har den karaktären. Och då kan man ju vara mycket mer långtgående i möjligheten att flytta fondförsäkringar, tycker vi. Både att sänka avgifterna mycket mer, att inte ta hänsyn till den här liksom,
försäkringskollektivet.
Precis, och heller inte ta hänsyn till att många av de här bolagen har använt sig av förmedlare och betalat dem provision och sådana saker. Vi som lagstiftare behöver inte, tycker jag, ta hänsyn till den typen av affärsmodeller om det inte finns väldigt starka skäl för det. Och dessutom så tycker vi ju att man borde också omfatta försäkringar tecknade före 2007. Även om det alltid är lite, man ska alltid fundera noga på när man gör retroaktiv lagstiftning, som det heter. Men nu är det ju ganska lång tid tillbaka. Man kan nog med fog säga att de här bolagen som har haft de här kunderna under den här tiden har fått igen sina eventuella anskaffningskostnader och så med viss råge. Och dessutom har ju både Konkurrensverket och Finansinspektionen pekat på att det vore bra om också de försäkringarna omfattas. Och det är här det stora kapitalet ligger. Väldigt mycket pengar. Väldigt, som där spararna har få eller inga möjligheter att flytta de här. Så att det här vore väldigt angeläget. Vi ser också att man borde sätta ett tak i kronor och ören. Gör det tydligt för konsumenten. Om jag tecknar den här försäkringen, vad kommer jag då att drabbas av för avgift om jag sen väljer att flytta? Det måste vara mycket mer tydligt och transparent och inte komma som en dålig överraskning när man faktiskt inser att man sitter i en produkt med väldigt dyra avgifter. Och sen tittar jag över också om man kan göra någonting när man till exempel får små belopp avsatt i en individuell tjänstepension. Och idag har väldigt små möjligheter att flytta det.
Det här låter ju som ljuv musik i våra öron. Det är ju precis den, liksom, det förbättrade konsumentskyddet som vi vill se. Men hur har reaktionerna varit? För att det ska komma, riksdagen ska ju rösta om det här nästa vecka, 13, vad jag förstod det som.
Så är det.
Och ni har kommit ut med den här debattartikeln. Och var ligger vi nu?
Min bedömning, det är inte justerat i utskottet än, men min bedömning är att det här kommer vinna majoritet. Det innebär att riksdagen kommer att lägga ett tillkännagivande, som det heter, där regeringen helt enkelt måste återkomma med ett nytt lagförslag där man delar upp traditionell och fondförsäkring och där man lägger betydligt större flyttmöjligheter med lägre avgifter på fond- och depåförsäkring. Och jag bedömer att det kommer bli utskottets ställningstagande, och det tycker jag är väldigt bra för spararnas del, och det är bra att vi faktiskt gör de förändringarna. Spararna förtjänar bättre än den här produkten som vi har nu. Sen kommer den är bättre än inget, så den kommer sannolikt att vinna gehör, och sen så kommer regeringen tvingas ta fram ett nytt förslag.
För det här är ju liksom, det här är jätteintressant, som Johanna säger, det här är verkligen en fråga som vi brinner för. Jag menar, det som lockade in dig i politiken var också att faktiskt förändra det här samhällsintresset och samhällsansvaret, och det här är ju verkligen en fråga där du och med dina kollegor verkligen kan förändra framtiden för oerhört många människor. Så att jag blir jätteglad att ni verkligen trycker på den här frågan och tycker att spararna faktiskt förtjänar bättre. Men när ni säger att man ger det här tillkännagivandet, som jag sa i början, jag är inte lika politiskt drillad som vad Johanna är. Vad betyder det här? Alltså, finns det en sannolikhet att det här faller mellan stolarna? Eller det här tillkännagivandet som ni ger innebär att de måste återkomma i den här frågan? Alltså, finns det en risk att det faller mellan stolarna?
De ska. Det är så. De ska hantera och göra det som riksdagen begär. Men vi har den ordningen i Sverige att det är regeringen som normalt sett bereder lagförslag, som har kapaciteten och möjligheten att ta fram ett lagförslag som håller. Det här är ju svår materia. Det här är komplicerat. Men det finns en extremt det kommer av allt att döma finnas en väldigt tydlig beställning från riksdagen. Och är det så att regeringen, sen blir det vår uppgift att bevaka att de levererar på det här. Är det så att regeringen inte gör det? Ja, till syvende och sist så kan man alltså hamna inför KU om man inte gör det som riksdagen begär. Riksdagen är folkets högsta företrädare i Sverige och det är inte några allmänna tips som riksdagen delar ut. Utan det är faktiskt skarpa krav på regeringen.
Men för att någonting annat, jag menar, vi har faktiskt poddat med Bolund en gång tidigare och vi har pratat med AKB och du har pratat med Svantesson, så att vi har ju fått in de här politiska influenserna här i podden och liksom lärt oss lite mer och sådär. Och det jag har tagit med mig där, det är att vi brukar ställa frågan, liksom, lobbyn. Hur stark är lobbying i Sverige? Men i USA, då tänker ju lekmannen, i alla fall jag, så här, ja, men den är nog ganska stark. Det är väl lite så det funkar. Men jag har sakteligen börjat inse att det är ganska mycket lobbying i Sverige också. Ta den här frågan exempelvis. Hur stark är lobbying i Sverige?
Jo, men det är klart att lobbying och påverkansarbete. Ja. Det finns en lång rad samhällsaktörer, samhällsintressenter, företag, organisationer som företräder många medborgare och andra som vill påverka olika förslag och vill få upp förslag på agendan. Det är ju en självklarhet i en demokrati. Sen tycker jag det är bra om det här sker öppet och transparent så långt det är möjligt. Och att man argumenterar för sin sak. Jag tycker argument ska mötas och blötas i en debatt och sen är det politikens uppgift att väga samman de olika intressena som finns i frågor och försöka ta det här helhetsansvaret. Och ibland lyckas vi väl med det och ibland lyckas vi inte fullt så väl. Men i det här fallet tycker jag att balansen i den propositionen som kom var fel. Det var för lite fokus på spararna. Det var för mycket fokus på bolagens väl och ve. Och nu kommer den balansen att förändras och det är bra.
För jag tänker så här, när jag tänker på lobbying, då kan jag tänka lite negativt och baksidan av det hela. Fast när jag lyssnar till dig ändå så tänker jag så här, ja, men det finns ju två sidor av samma mynt. Och då börjar jag fundera lite grann kring fördelarna kanske med lobbying då. Att det finns en gräsrotsrörelse som väcker viktiga frågor och säger, hörni, ni står och förändrar det här inom skogsnäringen. Men har ni tänkt på det här så att säga? Och att de kan vara lite under vegetationen som faktiskt hjälper er till bättre beslut. Hur viktig är lobbying för, alltså, i positiv negativ bemärkelse?
Ja, men det är ju självklart så att vi politiker har ju ett begränsad möjlighet att vara fullt ut insatt i alla frågor. Mm. Det är klart att vi behöver influenser från medborgare, från andra när saker och ting inte fungerar så väl som de skulle kunna göra. Och sen har vi en ganska god ordning i Sverige, så brukar vi utreda saker, vi brukar skicka på remiss och sen är det politikens uppgift att väga av och gå fram med reformer. Och sen är ju problemet att ibland har de som går fram med reformerna antingen är de för dåliga i hantverket, men ibland vägleds de ju också av felaktiga ideologiska utgångspunkter. Och det där är ju ett bekymmer och då tar vi den debatten i riksdagen och så försöker vi ta oss framåt. Och det där kan ju vara frustrerande när man sitter i opposition, inte minst naturligtvis, när man tycker att man skulle göra saker bättre om man fick chansen i regeringsställning.
Någonting som har utretts nu och där utredningen blev publik här i dagarna, det är ju premiepensionen. Och sitter du med i pensionsgruppen?
Nej, det gör jag inte.
Nej, men du är kanske insatt i premiepensionsfrågan i alla fall.
Något sånär.
Det var diplomatiskt. Politikersvar.
Jag vet inte på vilken detaljeringsgrad ni tänker ställa frågorna. Så du tänker, det täcker väl in ganska brett ändå. Något sånär.
Ja, något sånär. Jag tror att du är bra insatt. Regeringens utredare Mikael Westberg kom ju med ett förslag nu där han föreslog att antalet fonder på fondtorget skulle bantas kraftigt. Gå från drygt 500 till 150-200 fonder. Det är ju förvisso ganska många fonder fortfarande, så det bör ju kunna finnas en viss bredd även där. Men vad tycker du om det här förslaget? Har du hunnit titta någonting på det?
Mm, hunnit titta en del på det. Till att börja med ska man också säga att det här är ju en utredning som är en konsekvens av att pensionsgruppen vill göra om PPM. Och det är ju en bred överenskommelse som finns mellan, mellan sex partier att man ska göra detta. Där ju Socialdemokraterna har ju egentligen inte velat ha kvar PPM utan vill att gå över till ett helt annat system med typ 10 statliga fonder och så. Så att det här är ju en kompromiss mellan de här partierna att man vill ha en annan typ av PPM-lösning där man värnar valfriheten och värnar det som för oss är väldigt viktigt med PPM-valfrihet och också kunnat se att PPM på det stora hela är en stor framgång, har ju levererat bra avkastning åt spararna. Men om man tänker så här, det här handlar ju om lite förändringar i valarkitekturen. Om man tänker att vi går in i en godisbutik.
Now we're talking.
Ja, vi kan gå in i en grönsaksbutik om du hellre vill.
Nej, tappar ni mig.
Och så har vi liksom 1000 olika sorters godis där inne i den här godisbutiken. Hur många är det då som kan verkligen tillgodogöra sig att det finns 1000 olika godissorter? Eller blir det mer ångestskapande och problematiskt? Till slut väljer man ändå bara bland 100 så att säga. För de andra 900, jag orkar inte ens. Och det här är väl ett sätt att, så att säga, hitta en väg där man har tillräckligt många fonder för att kunna göra aktiva och bra val. Och sen gäller det att se till att det blir så också. Att det inte bara blir en massa av samma godissort i den här butiken utan det verkligen blir 200 olika sorters godis. Det är ju det som är utmaningen. Och det är väl där man kan se utmaningar för upphandling också. Att hitta då en metod att handla upp så att det blir tillräckligt överblickbart, tillräcklig kvalitetssäkring men samtidigt att man värnar valfriheten. Jag kan ju se en del utmaningar med det, men jag vill också säga att det andra systemet har ju sina problem just med den här enorma mångfalden av fonder och också att det blev ett trovärdighetsproblem när man uppenbart hade fonder i det här systemet som inte höll måttet och som faktiskt gjorde människor rädda för att välja. Och det tycker jag också är ett bekymmer som man måste förstå hur vi har hamnat i att vi reformerar PPM. Lätt att glömma bort de här skandalerna, problemen som fanns, som har rättats upp delvis under vägen, men det är också ett skäl till att vi nu behöver ett nytt system eller att vi kommer att få ett nytt system.
Jag hör att du är inne mycket på nudging och beteendevetenskap. Det har varit lite så här röd tråd i hela den här podden tycker jag. Olika incitament för att knuffa folk i rätt riktning och att man inte kan ha för många val och så. Det är spännande. Det är ändå kul.
Jag tycker det är bra också. Man ska putta folk lite grann. Putta i rätt riktning. Jag gillar verkligen det här omsorgstänket med att den 500-ringen där staten kanske skjuter in en hunka i fondsparande. För vi måste få människor att inse att dels att det är bra med sparande. Det är skönt när man får den här härliga magkänslan och känner att man har en ekonomisk trygghet och kan stå på egna ben. Och så, men vissa behöver den här putten, spark i baken. Jag gillar det. Men någonting som jag och Johanna brukar bråka om lite grann, och jag vill inte låta otacksam, för det är jag inte. Men liksom 18,5% av inkomsten där liksom sätts av till den allmänna pensionen.
Oh, kommer den här nej.
Max en minut svar då. Och då tänker jag så här, men 2,5% premiepensionen, den får man ju liksom välja 5 fonder själv och så sätta i arbete. Men 16% heter där, de går ju liksom till dagens pensionärer och skrivs upp med inkomstindex, så att de pengarna jobbar ju inte. Det är klart vi måste betala för dagens pensionärer, men ser du någon utmaning i att 2,5% går på gymmet och de andra ligger på soffan? Skulle du vilja ändra någonting där?
Ja, helt i soffan ligger de ju kanske inte. De kanske ändå gör ut och går stegtävling och liksom gör lite saker så att säga. Du gör ju en ganska du som väldigt aktiv sparare, jag kan förstå din invändning. För du är duktig kanske på det här och liksom, du lyfter mycket vikter och sådär. Alla gör ju inte det. Och det här är ju en slags avvägning mellan olika intressen och att folk ska ha en viss trygghet kring detta. Från min horisont skulle jag inte ha något emot om jag fick bestämma själv och mitt parti att PPM-delen och den valdelen var större. Men jag tycker också att det finns ett stort värde i att vi är brett överens om pensionssystemet. Det har tjänat Sverige otroligt väl. Och sen kanske det också är så att du har en tjänstepension. Och där finns det ju stora möjligheter att faktiskt välja hur du ska placera den. Den tycker jag ofta glöms bort i den här diskussionen överhuvudtaget, att 9 av 10 svenskar har tjänstepension. Där det finns goda möjligheter också. Skicka de här pengarna på gymmet och så. Så att Det är en avvägning. Vi har också stor, vi ser ju det i statistiken och vi vet att väldigt många människor väljer inte. Och då handlar det också om att försöka ha trygga och bra alternativ för dem. Att de ska ha en bra avkastning och att de ska ha en bra pension.
Och det är därför det är så oerhört bra med den här flytträttsfrågan. Att man kan fly från stora skalavgifter och allt vad det är med tjänstepensionspengarna. Så att man kan ge pengarna en bättre framtid. Gymma. Man kan ta lite proteinpulver om man vill också. Så att pengarna verkligen gymmar på ordentligt. Och det är precis det här frågan ni är in på för att försöka förbättra för svenska sparare. Så både min och Johannas vägnar så vill vi bara säga tack där.
Sen gäller det ju alltid i alla sparanden naturligtvis att när man gymmar då så bör man ju se till att man inte tappa vikterna och att man skyndar långsamt och att det finns ju en viss skaderisk också som jag tycker kan finnas skäl att påpeka.
Men superkort fråga, finns det alltså en risk med Socialdemokraterna 10 statliga fonder? Så det kan ibland tror jag att folk kan få lite ont i magen att man känner att ja, men pensionssystemet, jag ser hur det ser ut nu då så att säga. Men det, politikerna kanske vaknar upp en morgon och säger att nej, men vi reformerar helt och hållet och sen så är det något helt annat. De pengarna man har i den allmänna pensionen, är det mina eller finns det en risk att man helt gör om till 10 statliga fonder och liksom helt nya spelregler i framtiden?
Alltså det var ju en diskussion kring just PPM-delen.
Ja.
Men nu är vi ju brett överens om att vi ska ha PPM, vi ska ha en valmöjlighet, men vi minskar antalet fonder. Vi gör det på det här fondtorget på ett annat sätt med ett försök till lite mer kvalitetskontroll kring de här fonderna med de utmaningar som det verkligen för med sig. Så att den risken är ju undanröjd och så. Och jag vill peka på att just det här att vi har en bred överenskommelse kring pensionerna ökar ju allas trygghet in i pensionssystemet. Sen kan vi diskutera, ja, en del vill höja avgifterna något för att få in mer pengar och så. Jag är motståndare till det, det blir en skattehöjning på företagen och så. Och det där kommer vi säkert diskutera, men med ramverket så har vi ett pensionssystem som håller och som också är hållbart över tid, och det är viktigt.
Mm. Ja, en sista fråga. Först vill jag för sig bara säga att nu får vi börja arbetet med att återupprätta PPMs förtroende, för att som du var inne på så har det ju varit väldigt bra för merparten av spararna och svenskarna och genererat liksom en betydligt högre avkastning än den allmänna. Så att med de nya spelreglerna kanske det kan bli lite trevligare tongångar helt enkelt när vi pratar om premiepensionen. Men en annan fråga innan vi släpper iväg dig. Vi har ju pratat om livspusslet innan och jag vet att ni har mycket att förbereda inför ert riksting i helgen. Det är bara lite snabbt. Det är ju så nu så man höjer ju garantipensionen och bostadstillägget från och med nästa år så att de med allra lägst pension får det lite bättre. Men och det är ju positivt, eller liksom det låter ju väldigt positivt och är väl det på många sätt också. Men baksidan av det här blir ju att det här respektavståndet som man pratar om man har arbetat ett helt liv, betalat in eller haft pensionsavsättning och så, den pensionen man får då kanske bara är några hundralappar högre än garantipension och bostadstillägg, vilket ju kanske inte riktigt ger de här tydliga incitamenten till arbete om den allmänna pensionen man får ändå blir, det bara skiljer 300 kronor ungefär. Hur ska man göra där för att det alltid ska löna sig att arbeta även ur pensionssynpunkt?
Ja, det gör ju det även om det är som du säger att det minskar ju när man höjer garantipensionen. Och många med låga pensioner får ju också del av de här bostadstilläggshöjningarna. Men för min del så ser jag ju att det finns stora grupper, inte minst äldre kvinnor som har gjort arbetsinsatser kanske för barn på en gård och som inte har fått de här pensionsrätterna men som nu lever väldigt, väldigt knapert. Som faktiskt inte har en möjlighet att flytta till ett mer anpassat boende, som inte har råd att flytta till ett trygghetsboende där man kan få gemenskap med andra, som lämnas i ensamhet och mycket små ekonomiska förutsättningarna. Jag råkar veta för jag testade faktiskt att leva en vecka på en sån här garantipension. Jag vet inte hur det är, jag inbillar mig inte det, men jag vet att det är väldigt knappt. Och det har ju varit angeläget att se till att de får en mer dräglig och en förbättrad tillvaro. Och jag tycker ibland också i den diskussionen att man glömmer bort det här med tjänstepensionen.
Fast det är ju något som arbetsgivaren betalar.
Ja, det är det.
Men staten då?
Ja, jag tycker att din fråga inte är irrelevant. Men för vår del så har det varit angeläget att lyfta situationen för de här. Och sen är det ju inte så att arbete är olönsamt i sig. Vi har ett jobbskatteavdrag idag som är mycket förmånligt och som vi dessutom vill förstärka ytterligare. Vilket gör att det lönar sig ännu mer att arbeta idag än vad det tidigare har gjort dessutom. Och det gör ju möjligheten att spara själv mycket större och så. Så att det är alltid en svår avvägning. Men jag tycker din fråga är inte irrelevant, men jag har sett ett stort värde i att förstärka situationen för de här utsatta personerna.
Vi har ju pratat om knuffa lite grann. Och en grej som man borde knuffa, för jag har ju förstått att man inte får diskriminera inom den allmänna pensionen och sådär. Men indirekt så blir det en diskriminering när man tar 6 procentenheter om jag som man ska ge mina pensionsrätter till min sambo som är kvinna då, eftersom att kvinnorna statistiskt sett lever längre. Och det är klart att då tär ju de mera på systemet såklart. Men där borde man också kunna skapa mera incitament att då ge bort de här premierätterna utan att det ska bränna bort 6%. För pensionsmyndigheten räknar väl liksom 6% är ju en extremt hög avkastning i deras ögon så att säga. Och de säger att räkna på 2,10%. Så det är ett medskick. Men du ska få springa. Eller vill du svara på den såklart?
Ja, vi vill det. Vi vill minska den där avgiften. Vi tycker att det är väldigt bra om man delar med sig av sina pensionsrätter till den som man lever tillsammans med. Och vi vill även här faktiskt ha en automatisk uppdelning av det när barnen är små. Så att det där ska ske med viss automatik. Att man, eller det blir tvärtom så att säga. Vill man ha det på ett annat sätt då får man välja det. Snarare. Så uppdelningen ska ske så att säga, defaultmässigt mellan föräldrarna. Och vill man ändra på det så får man anmäla det. Tvärtom helt enkelt.
Intressant. Du ska få springa iväg. Jag har 3 jättesnabba frågor så att det beror på hur snabbt du svarar på dem. Den första är avdragsgillt pensionssparande, eget pensionssparande. Behövs det, tycker du?
Jag tycker vi ska jobba med ISK.
Vi ska jobba med ISK. Nummer 2. Finns det någon risk att vi kommer få se höjda kapitalskatter som är liksom lite vindar som pekar på att vi kanske ser höjda skatter för oss privata hushåll, inte bara företag och 3:12 och allt sånt där?
Med den här breda skattereformen som från januari.
Ja, jag är lite bekymrad över den här breda skattereformen. Den ska lösa alla tänkbara problem om jag har förstått saken rätt. Jag tycker att det är... Den liknar ganska mycket en sån här liksom kinesisk lyckokaka än så länge. Och alla partier som ingår i uppgörelsen hoppas att det ska stå just deras grejer på den här lappen som kommer ut när man biter i kakan. Och jag är inte säker på att den är så välsmakande som det låter.
Nej. Sista, du har aktier i Hövding, kunde vi läsa Dagens Industri igår. Johanna har använt Hövding. Hon poppade en sån i hallen. Hon sa att hon inte var trött den morgonen. Jag vet inte riktigt. Hur sparar du själv förutom Hövding?
Ja, precis. Jag får väl säga också att jag är emot en cykelhjälmslag. Jag tror inte alls på det. Och så. Men jag sparar lite grann i fonder. Har amorterat en del och sen har jag något litet aktieinnehav också.
Tack så jättemycket för att du kom till Avanza-podden.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Stort tack för det och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.